Välkommen! Du lyssnar på Lotta-podden avsnitt nummer 3. Och i den här podden samtalar vi om mänskliga rättigheter och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet. Och det är ju jag, Maria Öst, tillsammans med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Och Lotta-podden, den är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor för att stärka samhällets krisberedskap och totalförsvaret. I det här avsnittet så samtalar jag om Agenda 2030 med Louise Olsson och hon är senior rådgivare på Folke Bernadotte-akademin i frågor som rör jämställdhetsintegrering och kvinnofred och säkerhetsfrågor. 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer FNs 17 globala mål för en hållbar utveckling. Och de syftar ju då till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla och att uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor. Och från och med 1 januari i år så har världens ledare åtagit sig att leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. Och i vårt samtal så trycker Louise just på att det är en ledarskapsfråga att förverkliga målen. För Sveriges del så har regeringen gett i uppdrag till flera statliga myndigheter att kartlägga och redovisa hur deras verksamhet bidrar till Sveriges möjlighet att uppnå de globala målen. Men nu, över till samtalet. Ja, välkommen Louise till Lotta-podden.
Ja, tack så mycket.
Jag tänkte du skulle få börja med att berätta vem du är och vad du gör.
Ja, jag är senior rådgivare på Folke Bernadotte-akademin och i frågor som rör jämställdhetsintegrering och kvinnofred och säkerhetsfrågor. Och sen är jag även forskare på Institutionen för freds- och konfliktforskning i Uppsala om just jämställdhet och konfliktrisk.
Mm-hmm. Intressanta ämnen. Vad är det som har gjort att du har engagerat dig i just det här?
Ja, det är väl två aspekter kanske jag skulle säga. Den ena är väl att ett intresse av att röra sig från ord till handling. Det finns ju ofta ett ganska stort gap här. Vi pratar ofta om jämställdhet som det nästan bara har liksom råkat blivit ökad jämställdhet i världen och så. Men det här är ju ett väldigt stort och systematiskt arbete som har försiggått länge. Men det vi behöver göra ännu mer det är liksom att hitta verktyg att verkligen omsätta det i ordinarie verksamhet. Och här fyller ju till exempel Lottakåren en väldigt viktig roll tror jag också att engagera kvinnor i det här arbetet. Mm. Den andra delen som gjorde att jag blev intresserad ursprungligen var väl att när jag var student en gång i världen för 20 år sedan ungefär så letade jag efter ett uppsatsämne och så slog det mig att ja, men jag har faktiskt inte hört talas om kvinnors situation nästan någon gång under de här 2 åren som jag hade läst freds- och konfliktforskning. Och det är ju lite annorlunda idag, men då var det fortfarande ovanligt. Så att, och då skrev jag då min uppsats om kvinnors deltagande i militära organisationer. Och det som slog mig mest kanske var just det här med att jag förstod helt plötsligt konfliktdynamik mycket bättre än jag hade gjort förut. Hur rekryteras man och hur ser liksom de ideologiska sätten ut att nå ut i befolkningen med sina budskap och hur får man resurser och sådana saker. Så att, ja, sen dess var jag intresserad av att bidra med mera forskning som gör att vi just kan röra oss från ord till handling på ett mera effektivt och liksom medvetet sätt så vi får med det här perspektivet ordentligt. Det är fortfarande ganska genusblint om du till exempel tittar på FNs arbete och så. Så att det behövs mera kunskap fortfarande.
Men du, lite kort om Folke Bernadotte-akademin då, för de som inte känner till den organisationen.
Ja, vi är en myndighet som ligger under UD och arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete i konflikt- och postkonfliktsituationer. Och det innebär konkret kan man säga att vi bedriver utbildning, forskning och metodutveckling och även bidrar med civil personal till olika insatser som leds av FN och EU och så i fält. Vi har också fått vårt namn av Folke Bernadotte som ju var en av FNs, eller som var FNs första medlare.
Och apropå medlare så har ni ju fått ett väldigt spännande uppdrag nu från regeringen att se till att det finns just fler kvinnliga medlare. Mm. Hur ser det projektet ut?
Ja, det kom upp som en del av Sveriges arbete med den feministiska utrikespolitiken. Att det har ju ganska länge, om man tittar på ända tillbaka till 90-talet, funnits mycket skrivningar i FN-dokument och så. Att man behöver öka andelen kvinnliga medlare och kvinnor som är med på ledande positioner i medlingsinsatser. Mm. Men det har inte hänt speciellt mycket, det är fortfarande några få procent. Så att det Sverige då ville göra var att då bilda ett nätverk för för kvinnor som man också kunde använda för att belysa att ja, men det finns kvinnor att tillgå. För ett av argumenten är att ja, ja, det är jätteviktigt, men vi har ju inte några kvinnor som är tillräckligt duktiga eller tillräckligt kända och så. Så att, och det finns det, det stämmer inte, men det här är då ett sätt att lyfta fram att det finns kvinnor att tillgå som är väldigt kompetenta. Så att man använder det liksom också som en signaleffekt att lyfta fram frågan. Och sen också att man behöver ju koppla den till, alltså det är ju många kvinnor och kvinnoorganisationer som försöker bidra till konfliktlösning och medling ute i konfliktländer. Mm. Så man vill också knyta arbetet till att stärka deras situation och synliggöra deras arbete.
Finns det ett internationellt nätverk som det här då kan jacka in i, eller hur ser det ut?
Det finns lite olika nätverk. Det finns i globala styr, men sen har det också bildat ett nordiskt nätverk i samband med det här så det svenska medlingsnätverket är också kopplat mot det arbetet. Så att det försiggår ganska mycket arbete med att lyfta fram kvinnors situation, så jag hoppas att det bidrar.
Det är ju väldigt mycket som händer nu just på det här området, eller i alla fall, händer har det väl alltid gjort, men det har ett helt annat fokus nu i och med den feministiska utrikespolitiken, upplever jag i alla fall. Mm. Är det någonting som ni känner av också, att det finns ett annat intresse för det arbete ni håller på med?
Ja, absolut. Och jag tror också att det här är ju någonting som har vuxit fram länge, men det vi verkligen kan se med den feministiska utrikespolitiken är att vi har ju fått en struktur för och ett politiskt ledarskap på ett väldigt, väldigt tydligt sätt som får en väldigt stor påverkan på hur myndigheter och organisationer jobbar med det här. Så att det blir liksom mer systematisk, liksom mycket tydligare driv och ännu tydligare målbild för arbetet, skulle jag säga. Så det är väldigt, väldigt viktigt. Det är ju intressant att vi har ju nu jobbat med de här frågorna systematiskt mer eller mindre sedan 70-talet, om man tänker sig globalt. Mm. Men det är inte först de här sista åren, eller året till och med kanske, som man faktiskt verkligen har börjat prata om att det här är ju ledarskapsfrågor. Att det här är någonting som du måste hantera från ledningen av en myndighet, från ett departement, från en stat. Det är inte bara någonting som kommer att hända. Det är inte heller någonting du kan få in liksom på en lägre nivå och sen hoppas på någon slags magisk förändring. Utan det handlar om organisationsutveckling, det handlar om ledarskap och det handlar om resurssättning. Och den tror jag, det har verkligen, feministiska utrikespolitiken har verkligen satt ljuset på hur otroligt viktigt det är med ledarskap.
Finns det någon speciell egenskap eller något speciellt systematiskt sätt att tänka för att kanske komma bort ifrån vissa omedvetna fördomar som vi kan ha när vi leder kvinnor och män?
Ja, för det första, jag tror man ska göra skillnad på att man kan säga att jämställdhetsfrågorna eller jämställdhetsintegrering och kvinnors deltagande är kanske på ett sätt två spår. Det ena man ska tänka på som ledare är ju att man ska leda jämställt, det vill säga man måste jobba med sina egna föreställningar om manligt och kvinnligt och sånt som det är så grundläggande för oss många gånger att det krävs att man så att säga gör en genusanalys och tänker igenom hur arbetsplatsen ser ut och vilka chanser och möjligheter kvinnor och män har och vem som lyssnas på och så. Så det är liksom det ena spåret för att också se till att man får en fungerande och effektiv arbetsplats där man kan dra, så att säga, få ut max av alla sina medarbetare så att du inte har med diskriminering, för det kostar ju en organisation att diskriminera. Den andra delen är ju att det arbete som vi gör, oavsett om det är säkerhetspolitik eller biståndsarbete eller så, påverkar ju män och kvinnor på olika sätt. Så vi måste tänka igenom de beslut som vi fattar utifrån det mandat som jag har. Hur påverkas de män och kvinnor när jag genomför mitt arbete och hur ska jag se till att de gynnas båda två och att över tid också bidrar till ökad jämställdhet, vilket ju vi har ju, så att säga, en svensk jämställdhetspolitik och vi har ett global ramverk kring agendorna för kvinnofred och säkerhet, resolutionerna för kvinnofred och säkerhet och så. De talar om, så att säga, vad är det vi ska sikta på, vad har vi för målbild här som vi ska bidra till. Så båda de två aspekterna är ju väldigt viktiga som chef att tänka på. Men man ska nog inte heller blanda ihop dem, utan man behöver liksom ha olika angreppssätt för att hantera båda två.
Ja, och år 2000 så kom ju resolution 1325 och Sverige var då ett av de länderna som skrev under. Och i år så kom en uppdaterad handlingsplan från regeringen runt 1325. Mm. Och samtidigt då så kom ju också de FNs globala mål mot 2030, Agenda 2030, precis, som ju också lyfter jämställdhetsaspekterna. Så att det här är ju verkligen någonting som pratas mycket om nu. Hur ser du kopplingen mellan, eller den röda tråden mellan de två delarna?
Ja, jag tror att man ska nog se båda två som en, alltså som en del av en rörelse som har pågått i alla fall. Vi skulle kunna börja, man sätter den liksom tillbaka till slutet på andra världskriget. Sen dess har liksom jämställdhetsfrågorna ökat i betydelse globalt, och vi har också sett en väldigt stor jämställdhetsutveckling globalt i världen. Det är en av de största samhällsutvecklingsprocesserna vi har sett, fast vi pratar väldigt sällan om hur, vilken stor förändring det har blivit. Och när det här då kom in till säkerhet så började det liksom sparka på dörren till säkerhetsrådet och sa att ja, men precis det vi pratade om nyss, det vill säga att ni måste ju faktiskt se till att både kvinnor och män får vara med i fredsinsatser. Vi kan inte ha en diskriminering av 50% av befolkningen av att man inte får med på att jobba för fred, och vi kan heller inte ha ett arbete för fred som inte inkluderar både män och kvinnors situation, så vi får en ojämställd fred. Ni måste liksom hantera det här perspektivet också i säkerhetsfrågorna. Då får vi resolution 1325 som då ger så att säga en ram och en inriktning för det. Mm. Och sen är agenda 2030, det är nu lite bredare. Det handlar ju om så att säga också då kopplingen mot utvecklingsfrågorna. Och där har man ju då satt jämställdhet som ett av målet, mål 5. Och sen har man satt då mål 16 som är fredliga och inkluderande samhällen. Men precis som du säger, så det går ju inte att ha liksom ett inkluderande samhälle där 50% av befolkningen inte ingår och deras situation och behov inte ingår. Så naturligtvis i mål 16 så måste vi också ha ett jämställdhetstänk och kvinnor måste vara med. Och på många sätt så överlappar ju också de delarna som rör konflikt och postkonfliktsituationer i resolutionen om kvinnor, fred och säkerhet överlappar ju också med mål 16. Så att, och delvis också naturligtvis mål 5. Så att de hänger ju ihop, men de kanske, det är det att de kanske rör sig lite i olika arenor och så.
Men om man funderar lite på agenda 2030 då, vad är det som länderna faktiskt förbinder sig till att göra kopplat till de här målen?
Till exempel, det består ju av ett antal delmål. Om man tittar på de hemsidorna där de här målen beskrivs så finns ju ett övergripande mål om jämställdhet, och sen under det så finns det delmål som man ska uppnå. Och ett av dem är till exempel att man ska hantera alla former av diskriminering mot kvinnor. Man ska hantera olika former av våld. Likadant finns det ju då under mål 16 är till exempel också att man ska så att säga, se till att minska andelen våld och att kvinnor och män ska ha möjlighet att vara med i olika, alltså som beslutsfattare. Man ska se till att man inte har liksom en diskriminering i vem som kan vara med och leda en process och så. Mm. Så det är ju liksom olika komponenter. Sen skulle jag säga att ibland så sägs det ju att ja, men om vi så att säga, den här bredare formuleringen om borttagande och diskriminering under mål 5 täcker även in liksom allting som då står mål 16. Men tyvärr så verkar det inte alltid vara så att bara för att jämställdhet ska vara ett tvärgående perspektiv, som man ofta kallar det, så betyder inte det att det nödvändigtvis alltid kommer med när det behöver. Så att jag tror man behöver titta på då delmålen, till exempel om tillgång till rättsstaten, så att man ska få stöd om man utsätts för brott eller man ska ha någonstans att vända sig med om man utsätts till exempel för våld i hemmet, vilket är i många länder väldigt problematiskt, och även i Sverige skulle jag säga att vi fortfarande har en del att jobba på. Så ska så att säga rättsapparaten vara anpassad till att kunna hantera både män och kvinnors säkerhetsbehov. Så det handlar ju om att hela tiden försöka se till att hela befolkningen kommer med. Det sägs ju väldigt tjusigt i inledningen på Agenda 2030 att ingen ska lämnas efter, alltså att alla ska med på utvecklingen. Nu är det ju också väldigt kort tid man har på sig, 15 år, det är inte så långt. Så att man får ju ha en realistisk förväntan kanske på vad man kan uppnå. Men idén är ändå så att säga att det måste vara ett bredare perspektiv. Men vi vet också att bara för att det sägs så i väldigt tjusiga ord så kommer inte det nödvändigtvis att hända. Så att det man kan göra i den svenska kontexten är att titta på till exempel att alla myndigheter i Sverige som faller eller som påverkas av de här målen, för de här målen gäller ju inte bara i utvecklingsländer utan de här gäller ju också här i Sverige när vi fortsätter att utveckla Sverige. Så till exempel har de myndigheterna rapporterat in till regeringskansliet hur de ser att de bidrar till att uppfylla de här målen, både 5 och 16. Så där kan man ju gå in och titta. Vad tänker FBA göra? Vad tänker Försvarsmakten göra? Vad tänker MSB göra? Och så. Sen är det också intressant att titta på då den svenska handlingsplanen som du nämnde om 1325 eller kvinnor, fred och säkerhet som vi säger nu, för nu är det ju 7 resolutioner.
Just det.
Så finns det ju även där då en, den har ju liksom brytit ner den här jättebreda internationella agendan för kvinnor, fred och säkerhet till någonting som, alltså det svenska regeringen har bestämt, vad är det då Sverige ska göra med den här under, ända fram till 2020. Så här kan man ju gå in och också titta på vad är det då för uppdrag och för mål som myndigheterna har i handlingsplanen och vara med i en dialog kring hur man har tänkt att realisera det. Och också titta naturligtvis på vad man tycker att handlingsplanen och Agenda 2030, hur de talar till varandra och så, de mål man sätter upp. För det är ju ganska hög överlappning.
När vi pratade om ledarskap och förmågan att då faktiskt göra verklighet, att gå från ord till handling när det gäller jämställdhet. Vad har myndigheter för verktyg för att komma längre?
Ja, det har väl vuxit fram en ökad förståelse sedan Sverige började liksom systematiskt att jobba med de här frågorna i början på 2000-talet inom just fred- och säkerhetsområdet. Att man måste liksom verka genom ordinarie organisation och genom ordinarie styrprocess. Och för att göra det så har man till exempel i ett samarbetsprojekt som heter Genderforce, där också Lottakåren var med från början tillsammans med till exempel Försvarsmakten och Officersförbundet. Där började man just titta på, om man då ska bryta ner det här till någonting som man kan åstadkomma under en rimlig tidsperiod och med rimliga resurser, vad ska man då göra? Mm. Och det ena man gjorde var då att man försökte öka kapaciteten hos olika stödfunktioner, det vill säga experter inom systemet, som man gjorde kurser för genusrådgivare och så, som kan då stödja organisationen med den här utvecklingen. Och det andra, en annan sak man gjorde var att man tittade på just då hur kan man stärka ledarskapet, så man utvecklade då ett program som heter Gender Coach som just då riktade in sig mot den högre ledningen och för att stödja dem i arbetet med organisationsutveckling. Mm. Och den här, när Genderforce då övergick till ett myndighetssamarbete tillsammans med kvinnor till kvinnor runt 2009 och FBA också kom med i det här arbetet, så har man fortsatt med det här programmet. Så att nu har vi nog gjort 4 olika program, bland annat också för UD:s chefer. Annars har det varit mot myndigheterna tidigare, men nu även upp mot departementsnivå. Så att, och det verkar vara ett väldigt bra sätt att, så att säga, få förståelsen och stödet och inriktningen och kapaciteten på ledarskapsnivå. Så att vi märker också väldigt mycket intresse av det här från, och så även utomlands ifrån, att man är intresserad av konceptet.
Och det är ju otroligt spännande ämne också. Jag tänker det är mycket fördomar vi bär med oss om just det här med vad som är manliga behov och kvinnliga behov. Och förmågan att faktiskt kunna titta bortom det då och se behoven kan ju inte alltid vara så lätt, tänker jag.
Ja, precis. Det finns väldigt mycket stereotyper kvar i arbetet. Och man ska vara väldigt försiktig att dra för långtgående slutsatser. Till exempel, det finns ibland nästan stereotypa bilder av att liksom, män är krigiska och kvinnor är fredliga och så. Det stämmer inte, det vet vi från forskning, att det är väldigt mycket mer komplext än så. Men det vi däremot kan se är ju att män och kvinnor, alltså våld i konflikter följer ofta ganska könsspecifika eller stereotypa mönster. Så man ska ändå, det måste ändå ha med ett genusperspektiv, som man ställer liksom frågorna i den kontext man verkar. Hur har män och kvinnor påverkats av den här konflikten? Vem bidrar var? Och vad innebär det för vilka skyddsbehov man har? Det är inte så att kvinnor har, alltså kvinnor och män kan ha olika skyddsbehov, men båda har skyddsbehov och båda är också aktörer. Så man ska akta sig för att dra för stora slutsatser om att kvinnor inte är aktörer i de flesta konfliktområden. Och de kan också vara många gånger mobiliserade på, så att säga, för någon av de stridande parterna. Så att ändå om man tittar på resolution 1325, den här första resolutionen om kvinnor, fred och säkerhet, så är ju till exempel DDR-processen någonting man har noterat, att här måste man tänka att manliga och kvinnliga kombatanter och soldater har olika behov när de ska återintegreras och så. De kan ha också haft att det finns en jämställdhetsdynamik också i den här gruppen som kan vara väldigt problematiskt, så att du måste liksom tänka på bådas behov när du ska göra en DDR-process. Mm.
Jo, Agenda 2030-målen nu då, som ju du berättade myndigheterna ska jobba med. Vad ser du för vägar framåt och vad finns det för utmaningar för att nå målen?
Ja, man tänker sig, om man inte bara håller sig liksom på myndighetsnivå utan även kanske tänker liksom de större utmaningarna, så tror jag att kanske arbetet med just resolutionen om kvinnofred och säkerhet kan ge en liten kan ge en bild av utmaningarna, att det, nu finns det ett väldigt tydligt normativt ramverk. Vi har liksom riktning, vi har mål och så, men vi har inte lyckats åstadkomma speciellt mycket på de här 15 åren som vi haft resolutionen. Och man ser också att vad gäller Agenda 2030 så är många av dem i just konflikt- och postkonfliktområden där det är väldigt stora utmaningar med att jobba med att få in ett genusperspektiv. Så det handlar nog väldigt mycket för många organisationer och många länder om att verkligen jobba med organisationsutveckling och att se, att röra sig bort från de stora orden och ner på väldigt praktisk nivå, att hur kan man på de 6 till 12 till 18 månaders mandat man många gånger har eller den budget man har åstadkomma en positiv förändring, och hur kan vi se till att den positiva förändringen också över tid leder oss mot den här målsättningen som vi har. Så att vi inte håller oss kvar på, det låter ju väldigt tjusigt med de här visionerna, men de går ju inte att realisera på de korta tidsperioder som vi har. Så vad betyder det liksom att jobba mot det här successivt? Och att vi verkligen måste se till att då mål 16, det finns ju så att säga skrivningar i Agenda 2030 om att genusperspektivet och jämställdhet ska vara ett tvärgående perspektiv. Men det betyder ju också att vi måste jobba med att se till att särskilt till exempel då mål 16 inte fortsätter att vara genusblint, utan att vi har en dialog kring de delar som ingår i det, så att hur vi mäter och jobbar mot våld och inkluderande samhällen och ledarskap och tillgång till rättvisa, att det är verkligen att jämställdheten finns med där explicit, för att den finns redan där underförstått, och alltså, jämställdhet består ju liksom av de här sakerna. Om vi inte förstår det, om vi inte får till det, så kommer vi också misslyckas med mål 5. Och sen kan det också vara så, eftersom jämställdhet och konfliktrisk verkar hänga ihop. Det finns en ganska stark statistisk korrelation mellan att om ett stat är väldigt ojämställd så lyckas den heller inte bli fredlig. Så det kan ju också innebära att de här målen hänger ihop, så vi måste också tänka på det när vi genomför dem.
Ja, det blir ju spännande att se om 15 år hur långt vi har kommit helt enkelt. Men jag tänker också att om man som enskild person då skulle vilja engagera sig för att hjälpa till att faktiskt realisera de här målen på något sätt. Mm. Vad skulle man kunna göra då?
Ja, jag tänker mig att inom de föreningar som till exempel Lottakåren består av, så tror jag att det är viktigt att man tittar på till exempel de här dokumenten som myndigheterna har tagit fram och även på de här, det finns ju till exempel på Regeringskansliet en väldigt bra kortfattad översikt över de här målen och Agenda 2030 och vad de innebär, och även den svenska handlingsplanen, att man diskuterar där vad betyder det här och vad har vi för erfarenheter och tankar som vi kan bidra med. Det som också är nytt till exempel nu, det är ju att man tittar i nya handlingsplanen, så står det till exempel att totalförsvaret ska genomföras med ett genusperspektiv, att man ska se till att kvinnor är med i arbetet för säkerhet hemma. Så att det här sträcker ju liksom sig från den globala nivån ner på den verkligen lokala nivån. Så att jag tror att alla måste vara med och diskutera, hur kan vi bidra till att genomföra de här målen och vad betyder det för oss även här hemma i Sverige?
Jag håller helt med dig. Diskussioner är alltid jätteviktiga. Dels för att öka den egna kunskapen naturligtvis, men också för att bredda kunskaper bland andra också.
Ja, absolut. Och jag har nu följt lite kring säkerhetsdebatten i Sverige, och den är fortfarande väldigt mansdominerad, så det finns nog, skulle jag säga, gott om plats för flera kvinnor i den debatten och för en diskussion kring hur tänker vi kring jämställdhet och säkerhet och fred i den svenska kontexten också.
Men du, Louise, tack så jättemycket för att du var med i Lottapodden. Och
ja,
så ser vi fram emot att målen realiseras helt enkelt.
Ja, det håller vi alla tummar för. Eller tillsammans med hårt arbete skulle jag säga. Men, ja, definitivt.
Tack för att du har lyssnat. Det var allt för den här gången. Och jag hoppas att du har fått en förståelse för vad Agenda 2030-målen är för något och vad som görs för att förverkliga dem. Under samtalet så nämnde Louise DDR-processen. Och det står för Disarmament, Demobilization and Reintegration, det vill säga avväpning, demobilisering och återanpassning. Och det rör sig ju då om före detta kombatanter. Och som du förstår då så finns det stora utmaningar i att nå de globala hållbarhetsmålen, men vi kan alla bidra genom att lära oss mer och hjälpa oss åt att sprida kunskapen om dem. Så lästips, det hittar du på lottopodden.se. Och om du, precis som Svenska Lottokåren, tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och vill engagera dig för ett säkrare och tryggare samhälle, ja, då ska du gå till svenskalottokåren.se. Där hittar du information om hur just du kan bidra. Nästa avsnitt av Lottapodden kan du lyssna på om 2 veckor. Och då samtalar jag med Lena Ag som är generalsekreterare på Kvinna till Kvinna. Och vi kommer att prata om resolutionen för kvinnor, fred och säkerhet. Och för att säkerställa att du inte missar nästa avsnitt så följ Svenska Lottakåren på sociala medier. Vi är Svenska Lottakåren på Facebook och Instagram och Lottakåren på Twitter. Hej så länge!